Ja, härligt att få träffas på det här sättet. Och Herren vill tala till oss idag och uppmuntra oss och visa oss liksom hur vi ska växa till på det här området som vi ska tala om idag. Alltså, jag ska tala om, som det står då i Apostlagärningarna 2:42. Jag ska tala om gemenskapen och brödsbrytelsen. I Apostlagärningarna 2:42 så står det alltså: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och i den 1917 års översättning så stod det ju alltså brödragemenskapen. Så att man kan säga det är alltså fyra ben. Det är Bibeln och så är det brödragemenskapen och så brödsbrytelsen och bönerna. Det är fyra ben där. Och men jag tänkte alltså att lite grann hur liksom bakgrunden till de här verserna den här versen som vi har läst nu. Alltså, Jesus efter uppståndelsen från de döda så var han alltså 40 dagar tillsammans med sina lärjungar och undervisade dem och talade med dem. Jag menar, lärjungarna, de hade ju alltså en fantastisk erfarenhet. De har alltså varit tillsammans med Jesus i 3 år. De har varit med och bota sjuka och kasta ut onda andar och när Jesus visade sig för dem efter uppståndelsen så sa han: ta emot helig ande, så andades han på dem. Så de var frälsta, de var döpta och så alltså visste alltså vilket läge att gå ut. Och så säger Jesus så här, om vi tittar i Apostlagärningarna 1 så står det då där Jesus befallde dem. Det var inte ett förslag utan han befallde dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då han hade sagt det så lyftes han upp ett moln och en sky tog honom bort. Men alltså, vi ser här alltså att vad Jesus var oerhört angelägen om. Även om ni har all den här erfarenheten, även om ni är frälsta, även om ni är Guds barn, så räcker det inte. Utan han befaller dem: ni får inte lämna Jerusalem förrän ni blir döpta i den helige ande. Och sedan så vet ni hur det var på den första pingstdagen då. För de alltså, efter Jesus for till himlen så var det 10 dagar som de var samlade och bad. Det var ju apostlarna, men det var ju 200 stycken i alla fall som samlas. Egentligen är det rätt konstigt, för det står alltså att vid ett tillfälle så visade sig Jesus för 500 stycken. Men alltså när de bad där så var det bara 200. Vad var de andra 300 egentligen? Kan man fråga. Men de som var där på pingstdagen, så står det då i Apostlagärningarna 2:1. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så, det är alltså första pingstdagen. Och när Petrus predikar där så är det alltså det är en helt annan auktoritet och kraft över honom. För att han och de andra har blivit döpta i den helige ande. Och när han predikar, så de som lyssnar, så står det alltså att de fick ett stygn i sina hjärtan. Alltså, det är ju sant det han säger. Det är ju sant, men vad ska vi göra? Och då säger Petrus så här: omvänd er. Det är inte bara tro på Jesus och så där, så blir allting bra. Nej, omvänd er och låt döpa er, så ska ni få anden på samma sätt som vi fick här på morgonen. Och alltså på den dagen så var det alltså, förutom de här 200 då, så var det alltså 3000 som omvände sig, trodde på att Jesus hade dött för deras synder. De omvände sig, lät döpa sig och blev döpta i den helige ande. Och där kommer då den här versen som vi har nu här på bibelskolan, att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Alltså vilket drömläge egentligen för Guds rike. Alltså det här är alltså versen efter, jag vet inte om det är dagen efter, men det är precis i anslutning till det här som alltså de här verserna kommer. Och det är ju så alltså att Bibeln är fantastisk. Det här står i rätt ordning. Det står alltså att de höll fast vid apostlarnas lära. Det är alltså Bibeln. För jag menar, apostlarna, de lämnar ju inte Gamla testamentet. Utan det är bara liksom, det var Gamla testamentet och så det är förklarat, kan man säga. Och så var det nya förbundet som de hade liksom börjat där. För det är så här, läran är viktig. Eller som det står där, apostlarnas lära. Och om läran blir fel, då fungerar inte gemenskapen heller. Och brödsbrytelsen eller nattvarden, det blir bara någon religiös procedur. Och bönerna, de kanske når till taket. Så liksom grunden är alltså att det här som det är menat, alltså att det är, när man håller sig till Guds ord, de som håller sig till Guds ord, så blir det alltså en gemenskap som är alltså så fantastisk. Och där nattvarden då, eller brödsbrytelsen, blir alltså så oerhört viktig. Och bönerna liksom knyter oss samman. Vet ni vad det var i lördags? Jo, då var det, jag får titta här på min lapp så jag säger rätt nu då. Jo, det var världstickardagen. Världstickardagen var det. Och alltså tänk dig när tanterna sitter och stickar tillsammans. Vilken gemenskap de har, sitter och pratar och har det trevligt tillsammans och dricker en kopp kaffe kanske. Eller om man är med i en dragspelsklubb till exempel. Wow, alltså, vilken gemenskap man har alltså. Så gemenskap är ju viktig och den finns liksom i alla möjliga sammanhang. Men alltså den gemenskapen som Bibeln talar om här, det är inte, den är mycket, mycket större, mycket, mycket djupare. Här, jag är inte så bra på varken grekiska eller latin eller hebreiska. Men här står det koinonia. Och det står alltså på många ställen om koinonia. Vad är koinonia? Jo, det är en gemenskap med Fadern, Sonen och den helige ande och de kristnas inbördes. Det är den gemenskapen som är alltså den och som det är tänkt alltså. Det är alltså jag har vi har gemenskap bara för att vi har gemenskap med Fadern och Sonen och den helige Ande och så vi. Nu är det jul igen. Nej, det är det inte. Men det är jul är det. Ja. Ja, men alltså det är alltså så här att hur växer vår gemenskap? Det är så här, centrum det är Jesus. Så ju närmare Jesus du och jag kommer, desto närmare kommer vi varandra. Så är det. Så att det är... ställer tillbaka det där hjulet där. Så. Det var ett cykelhjul ni som lyssnar på bandet här nu. Det är ju faktiskt så att redan i går kväll så var det någon inne och lyssnade på hemsidan om det som Per-Olof talade om igår. Alltså. Men så att koinonia, gemenskapen är alltså så oerhört viktig. Och där är alltså läran väldigt viktig. Men det kan bli så fel. Jag vet alltså nere i Indien så var det alltså två, om det var pingstförsamlingar eller några karismatiska församlingar. De, alltså, det var omöjligt för dem att ha gemenskap med varandra. Bara för att den ena församlingen, de trodde att Jesus kom i början utav vedermödan. Och i den andra församlingen så hade de en villolära. De trodde att han kom mitt under vedermödan. Förstår ni hur tokigt det kan bli? Alltså gemenskapen och att man håller sig till ordet, så är det ju alltså det betyder ju inte att man i varje liten, om vi sa, jag vet att när jag var i Moldavien så var det pastorn där i Moldavien. Och så var en god vän då som var pastor i Rumänien och som jag var tillsammans med. Och han i Moldavien, han tror alltså att Jesus kommer tillbaka mitt under vedermödan. Och han som var från Rumänien, han tror att Jesus kommer tillbaka i början av vedermödan. Och då hade han en bibelskolare. Då fick alltså... han från Rumänien går fram och talar om vad han trodde. Och så var den andra pastorn i Moldavien att tala om vad han trodde då. Och sen så slutade det så här. Ja, och om jag har fel så hoppas jag att jag får vara med när Jesus kommer tillbaka. Även om han kommer i början av vedermödan. Så att, förstår ni, det kan bli så fel. Och samtidigt är så här. Alltså, läran är oerhört viktig. Alltså, det vad hindrar eller förstör brödragemenskapen? Ja, det är strider om läran. Och det måste finnas strider om läran. Ja, men vi kan inte tillåta, vi kan inte säga så här, ja men det spelar ingen roll. Om vi har lite new age också, lite yoga här. Vi kan börja med yoga här, det kanske kommer fler då. Ja, varför? Nej. Så liksom alltså, det är värt att ta strid för sanningen. Att vi håller oss till Guds ord. Jag begriper inte allt, jag förstår inte allt. Och det är väl ingen av oss som gör det. Men alltså liksom alltså att vi har hjärta. Det här, jag böjer mig under det här ordet. Jag lyder och gör så gott jag förstår. Jag har ett villigt hjärta. Ett lydigt hjärta. Och om du har ett villigt och lydigt hjärta. Ja, men då har vi koinonia med varandra. Det är alltså, det är inte så att alla ska... säga precis och se likadana ut och ha samma frisyr eller någonting sånt där. Nej. Så att, men sen någonting annat som förstör och hindrar och stör, det är ju alltså köttets gärningar. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilliga, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg, vi har redan sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Så alltså att hålla vakt om läran, alltså hålla fast vid, jag tror på Guds ord. Jag håller mig till Guds ord. Och vi som gör det, vi är ett. Men sen är det så att vi är inte mer än människor. Och det, ibland så blir det gnissel och så. Ja, men vad ska vi göra då? Jo, som Gunnar var inne på, det är alltså kärleken som ska liksom överskölja det hela och överskyla det hela. Och därför är det så viktigt att vi kommer nära varandra. Att vi säger, ja. Jag hörde en som sa så här. Att han hade någon som var väldigt jobbig i sin närhet. Och den personen är väldigt jobbig. Men jag tackar Gud för det. För att han har lärt mig att jag ska säga förlåt. Så att, förstår ni det? När man säger förlåt, jag älskar dig, förlåt mig. Det är alltså det är det som gör att det här med koinonia fungerar som det ska. Koinonia, det står i Romarbrevet 15 och 26. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så att, och där står det insamling, så står det koinonia. Så liksom alltså att ta upp en kollekt eller liksom samla in pengar, så kan det bli så fel. Men det kan bli så väldigt riktigt och rätt. Alltså, för när det är alltså kärleken till fadern och sonen och helige ande. Alltså den första tiden så var det ju alltså fantastiskt. Det står alltså i Apostlagärningarna 2:43. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande glädje. Och apostlen i 4:32 så står det, skarar av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Alltså, är det en modell vi ska följa? Kan ni tänka er det? Det är som att ja, men alla som är här, eller alla kristna här i Sverige, då, så är det så här. Vi säljer allt vad vi har. Och så ger vi då till de andliga ledarna. Precis som de gjorde här. Ja, och jag tror inte på den modellen heller. Ja. Alltså, jag tror, alltså, för det är ju en del som har liksom använt sig av det här och liksom försökt att kopiera den modellen. Men jag tror alltså att en av orsakerna till att det var så i den första tiden, jag menar, Gud visste snart kommer en förföljelse mot alla kristna här i Jerusalem. De måste fly. Men de som sitter fast i sin egendom, de skulle kanske... Ja, så, förstår ni, man måste, som vi gör här nu då, alltså, samtala och tänka efter. Ska vi följa den modellen? Nej, jag tror inte på den modellen. Men vad som är viktigt, dina pengar, vem ser dem? Ja. Ja, men förstår ni, alltså, pengar kan alltså, det finns alltså ett bibliskt sätt, ett gudomligt bibliskt sätt att använda sina pengar. Gud har ingenting emot att du har någonstans att bo. Gud har ingenting emot att du äter dig mätt idag, om du inte har fastat då, frivilligt. Men alltså, det är ju alltså hur du använder dina pengar. Att du kan höra och göra när du alltså säger skicka 1000 kronor till Israel. Gör det. Eller, och det finns ju en modell i Bibeln, och det är att ge sitt tionde. Så, man förstår det alltså att felaktig syn och felaktigt hjärta när det gäller dina pengar kan hindra dig att komma in i det som Gud vill. Och sen finns det sådana som har utnyttjat det här och liksom alltså ungefär alltså om du skänker $1000 till vårt arbete så kommer Gud att hela dig. Gå inte på vad som helst. Alltså lyssna till ditt hjärta. Den helige ande vill tala till dig så att du har den rätta synen på pengar. Att det här är, det var ju en rik man som kom till dödsfloden då. Och han ville ju ha med sig så mycket som möjligt till himlen. Och man fick inte liksom, man visste inte hur han skulle kunna. Och så såg han en som han kände som redan var i himlen, och han hade massor med grejer där. Och då frågade han, hur fick du dem? Fick du dit allt det där? Ja, det sände jag i förväg, sa han. Det sände jag. Alltså, det är ju alltså vad du gör idag med dina pengar. Om du använder dem på rätt sätt så får du lön i himlen sen. Så det är viktiga grejer. Kan man ha koinonia med en som inte är frälst? Nej, det kan man ju inte ha. Men om en människa är frälst eller inte, det kan man ju inte se på utsidan, va? Men förstår ni, alltså, man kan ha väldigt nära och god gemenskap med människor som inte är frälsta. Men man kan inte ha koinonia med dem. Kan man ha koinonia med en som är frälst men inte döpt? Det är klart man kan ha. Han kanske inte hunnit att döpa sig ännu. Så att, kan man ha koinonia med en som inte är andedöpt? Självklart. Självklart. Så att det här med koinonia. Kan man ha koinonia med en ljum kristen? Det står så här i Uppenbarelseboken 3:15. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spjuta ur min mun. Ja, alltså, om du möter någon och du bara upplever att den här är en ljum kristen, om man möter med kärlek då, tala om för den att nej, det finns ett rikare liv. Jag menar, när man fortsätter läsa Uppenbarelseboken 3 och 15 så ser man, alltså vilket hjärta. Han ville spy ut dem bara för att de var ljumma, och samtidigt hade han sånt hjärta för dem. Så jag står och knackar på dörren alltså. Så att det och det, vi ska inte döma. Det är bättre att bli lurad. Och Judas Iskariot, han var med och firade nattvard tillsammans med Jesus. Och de andra apostlarna där, de begrep ingenting av detta, att Judas liksom var den han var. Så det är Gud som ska döma, det är inte vi som ska döma. Så är det. Här fick jag fel lapp, här står det pålysningar 4/6. Nej, den tar vi inte nu då. Nej, men sök dig närmare Herren så stärks brödragemenskapen. Brödsbrytelsen, varför firar vi nattvard? Ja, Jesus då, när vi, första nattvarden, eller ja, vi kallar det för nattvard, de kallar det för brödsbrytelsen här då, så säger Jesus här: gå och gör ordning så att vi kan äta påskalammet. Vad var det? Jo, sista kvällen i Egypten. Och egyptierna drabbas av alla de här plågorna. Och så talade Gud till Mose och så sa: säg till att allesammans att de slaktar ett lamm. Och så ska de ta blodet från lammet och så stryker det på dörrposterna där. Och när då dödsängen gick förbi så var de räddade, de som hade blodet på runt omkring dörrarna där. Detta firade judarna en gång om året. Det var den viktigaste högtiden de hade, när de då skulle äta påskalammet. Och då står det sedan så här i Lukas, jag tror att det är 22:14. Jag kollar det för säkerhets skull. Lukas 22:14 så står det: när stunden var inne la han sig till bords, apostlarna tillsammans med honom. Han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm mer innan mitt lidande börjar. Ty jag säger att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger att från denna stund inte ska, för att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. När vi firar nattvard så har vi inget, så slaktar vi inget lamm. För att lammet är redan slaktat. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Alltså det är därför så är jag alltså nattvarden så fantastisk alltså. Alltså det är blodet som de strök på runt dörrarna när de var i Egypten, så är det så här: nej, nu är det Jesu blod. Så att så här, detta är det nya förbundet i mitt blod. Men varför hade det inte räckt att när vi firar nattvard då, att vi dricker vinet som är Jesu blod? För det, då har vi ju våra synder förlåtna, eller påminns om att våra synder är förlåtna. Varför bröd? Jo, Jesu kropp bröts ner. Och genom hans sår har ni blivit botade. Så att alltså nästa gång när du firar nattvard, så tänk på detta. För det är ju det Jesus säger, alltså att gör detta till minne av mig, av det som är gjort. Att genom mitt blod så är du renad ifrån all synd. Men genom att min kropp bröt sönder, så när du tar brödet så vet du, han tog min sjukdom också. Det är många människor som har blivit helade mirakulöst i samband med nattvarden. Och det är viktigt att du påminner dig själv om detta. Tack och lov, det nya förbundet. Så jag är alltså ren i Jesu blod, jag är förlåten. Och så finns det helande, det finns läkedom i nattvarden. Och hur firar man nattvard på rätt sätt? Det stod ju här i 2:46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen, bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Alltså, hur många de var då när det här skrevs, men de var i alla fall 3000 som blev frälsta och döpta och andedöpta på första pingstdagen. Så när de firade nattvard, så vad var det viktigaste? Ja, de påminner sig om vad Jesus har gjort och vad det betyder. Det var alltså en jublande glädje. Eller som det står här också, välsignelse bägare som vi välsignar. Inte den gemenskap med Kristi blod. Det är koinonia när de firar en nattvard. Och alltså, det var... Jag tror att vi har krånglat till det många gånger, det här med nattvarden. Det var alltså väldigt enkelt. De samlades i hemmet. Det var inte så här, nu ska vi fira nattvard här idag, brödsbrytelse. Men det går inte, för att det är ingen av apostlarna som är här. Då hade de haft att göra i så fall om de skulle springa runt. Ja, men det var på ett enkelt sätt. Britt och jag, vi firar nattvard hemma, bara vi två. Alltså det är underbart. Liksom så att du behöver inte krångla till det, tycker jag. Men att det kan bli fel. Vi kan läsa i 1 Korinthierbrevet 11:17. Så står det så här. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, för era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer splittring bland er när ni möts i församlingen. Och till viss del tror jag att det är så. Det måste finnas partier bland er för att det ska visa vilka av er som är äkta. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Softa ned detta bröd och drick denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Alltså mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma. Så er sammankomst inte blir till en dom för er. Här är det alltså ett väldigt extremt kan man ju tycka. Jag vet inte om det överhuvudtaget förekommer någonting sådant idag. Men alltså, det talar om alltså hur viktigt det är att man firar nattvarden på rätt sätt. Och på något sätt har det blivit så att bara för att liksom inte hamna i det diket så har det liksom blivit så det är liksom ritualen som är det viktigaste. Nej, det viktigaste är, min och din koinonia tillsammans med fadern och sonen och helig ande. Så vi påminns om vad Jesus gjorde på korset. Blodet som gör att jag är ren och förlåten på grund av Guds nåd. Och brödet som bryts för att Jesu kropp bröts ner för att vi ska leva i helande och läkedom. Och det är ju rätt. Alltså därför finns det många svaga och sjuka bland er. Och ganska många insomnade. Alltså flera stycken har dött i församlingen. Och så mitt i det hela så säger han att men när vi döms fostras vi Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Så liksom det finns ju nåd för de här också som hade så här bar sig så illa åt. Ja. Ja. Men alltså, det viktiga med nattvarden det är ju liksom alltså att vilket hjärta vi har. Och sedan, jag menar, i Moldavien, så när de firar nattvard där, så är det de som vill, så går de till en del av kyrkan och så tvättar de varandras fötter. Så att liksom... Men det är alltså liksom inte det yttre som är det viktiga. Det är alltså att Herren vill att vi ska komma ihåg, påminnas om vad han har gjort för oss när vi... Och därför ska vi fira nattvard tillsammans. Så att det här är viktiga saker och det är välsignat alltså. Men alltså det viktigaste det här med brödsbrytelsen, det är ju alltså att min och din, vi tillsammans har alltså en gemenskap med fadern, en relation med fadern, alltså att vi är nära Jesus och när vi är nära Jesus då är vi nära varandra också, så att det här med att fira nattvard, det är en väldigt viktig del i de här fyra då, alltså apostlarnas lära, Bibeln, att vi håller oss till Guds ord och den här gemenskapen som vi har med varandra, och så brödsbrytelsen som liksom förstärker den här relationen vi har till varandra, och sen bönen också. Så att där säger jag amen. Och så har vi några frågor här som jag har tryckt upp, så ni kan få en lapp var här idag. Hur förstärker vi brödergemenskapen? Det är en första frågan. Kan man ha koinonia med en som inte håller sig till Guds ord? Det kan ju man diskutera. Vad betyder nattvarden för dig? Får vem som helst ta nattvarden? Mm. Har vi lite samtalsfrågor? Amen. Herre, vi ber att du bara ska fortsätta med din heliga ande. Herre, vi vill leva så som vi har ju apostlagärningarna och de här verserna vi har läst. Vi vill ha det som en förebild, Herre, för att vi ska leva där nära dig. Hålla oss till ditt ord, hålla oss till varandra och till den här gemenskapen vid nattvarden och gemenskapen i bön. Välsigna resten av kvällen här i Jesu namn. Amen.